Hej. Jag har burit på en maning från Gud under ett antal dagar här. Så det är det jag ska ta nu. Som ni vet så brukar jag bygga upp väldigt mycket på egna erfarenheter och försöka göra en bild som är möjlig att förstå så här. För det finns mycket liksom i det andliga som är väldigt svårt att förstå rent teoretiskt, textmässigt. Jesus använder väldigt mycket liknelser. Det är väl därför jag har lärt mig att ibland gör man så. Och sen brukar jag också göra som så för att göra extra säker på att folk förstår någonting. Så tar jag ytterligheter. Det är sådana tricks man håller på med ibland. Och det är inte någon teknik utan jag bara är så. Jag bara blir på det viset. För jag var kristen. Och jag tänker göra likadant nu. Och på grund av temat så ska jag berätta lite om, inte mig själv, utan svensk domstolsväsende. Ni har sett olika filmer, tv-serier och sånt här. Perre Mason var en som hette för länge sedan. Finns det fler som är lika gammal som jag som kommer ihåg den? Och hade tv hemma då? Jaha, Bengt, ja bra. Ja, de här tv-serierna de har gett oss en amerikansk bild liksom på hur det ser ut i en domstol. Det är väl ingen av er som har varit där någon gång hoppas jag. Men jag har varit där ett antal gånger. Men innan jag var kristen, bättre jag säger det då. Det tillhör mitt tidigare liv. Dels vill jag säga det här för att jag vill uttrycka min innerliga tacksamhet till svensk domstolsväsende och svensk polisväsende. Jag har aldrig gjort det någon gång. Det kanske är dags någon gång innan man lägger ner sina ögon. Men också för att jag måste få in det här som en bild för er för att lättare att förstå. I varje fall, svenskt domstolsväsendet består av en domare, men det här i Sverige kallas han ordförande. Det finns en jury som är kanske på 10-15 personer så där, och de kallas för nämndemän. I USA kallas de för jury. De är politiskt tillsatta, alltså ur de folkvalda då, som är nämndemännen. Det finns en åklagare som kallas allmän åklagare, och han har ju som uppgift att med rätta alltså. Åklagare är inget farligt, det är en jätteviktig funktion i världen. Andliga åklagaren är en annan sak. Men för han ska ju hålla veta om vad svensk lagsystem säger. Så att om någon då går utanför där och behöver dömas inför det, då ska det finnas en sakkunnig. Så här säger Sveriges rikeslag, du har gjort fel, punkt. Ingenting att diskutera. Och det vill man ju alltid diskutera. Så då finns det liksom en försvarare också med då. Som man får ha om man vill. Jag har valt att inte ha försvarsadvokat. Den första jag hade var bara en kostnad för samhället. Jag vet inte vad de gjorde för min skull. De fick mycket betalt i varje fall. Och den andra gången då förde jag min egen talan. Och då hade jag blivit kristen. Det var avslutningen på mitt liv. Och aldrig hört tala så väl. Alltså när man gick till domstolen och skulle in där och titta upp mot kyrkan så här. Kolla på klockan när jag var på tid. Och så, jag tittade upp på timmen och jag bara fylldes av en enorm tacksamhet. Och så gick jag in. Och domaren här satt där på spänn. Han var, är det för en dåre som ska komma här nu? Och som har uttryckligen bett att han och förbjuder oss. Han ska inte ha någon försvarare. Han ska inte vara någon mer kostnad nu för svensk samhälle. Och det finns ingenting att försvara eftersom jag tänker bekänna allting. För det, jag har gjort det jag är anklagad för. Lättsam grej, men det var en väldigt rolig sak. Jag ska inte gå in på det. Domstolsväsendet i varje fall, det är uppbyggt så. Åklagare, försvarare, domare eller ordförande då. Själva domstolsprocessen kallas för förhandling. Och det straff man får, man kallar det kanske för straff i USA. I Sverige kallas det för påföljd. Jag tycker det är ett bättre ord. För jag kan inte säga att jag har blivit straffad utan jag har fått en påföljd. Två gånger har jag slått inför domstol. Jag är osäker, det kan vara en tredje. Min 20-årsålder är väldigt immig. Men två vet jag i varje fall. Båda gångerna så fick domen en effekt i mig så att det som var dåligt i mitt liv fick ett avslut. Det dåliga i mitt liv stoppade. Tack vare domstolsväsendet. Att jag kom dit överhuvudtaget var polisväsendet. som avslöjade mig i min kriminalitet. Och det gjorde de ju, men de gjorde ju mer. För vid två tillfällen i min tonårstid så har de gripit in i mitt liv på sånt sätt så att de har räddat mitt liv. Så det, jag är bara tacksam till dem. Sen har ju hela allting blivit så att jag slutade med det kriminella. Min alkoholism fortsatte så naturligtvis, men jag har stått där. Men jag har inte gjort något som behövde. Så jag blev kristen, det är bäst jag säger det. Då vet jag ungefär hur domstolsväsendet ser ut. Och varför ska då det vara så viktigt för? Jo, Lukas 23:39-41. Då står det så här. Det här är alltså de två rövarna tillsammans med Jesus på korset. Tänk att vi nyss har spelat, eller fira påsk. Det är därför det här kommer nu. En av brottslingarna som var upphängda där skymfade honom och sade: är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss. Men den andra brottslingen då, naturligtvis, tillrättavisade honom och sa: fruktar inte heller du Gud, du som är under samma dom. Vår dom är rättvis. Vi får vad vi har förtjänat, men han har inte gjort något ont. Det här bibelordet, alltså de som hänger där på korset, har ju gått igenom en process efter dåtidens domstolsväsende då, förstås. De vet mycket väl att det här är en domsakt med en påföljd eller straff. Och när vi firar påsken nu för tiden så är mycket av den innebörden kvar i vårt medvetande. Men vi lever under New Age-tider. Och det finns det mycket som är humanistiska. Det kommer från humanismen, just det här. Med ett slags uppfattning att Gud inte skulle vara en domare. Därför att domare tycker vi är något hemskt. Inte alls. Nej, vi har haft en gigantisk domsprocess på vår planet hittills. Det är Golgata kors. För effekterna av den dom som utdelades där var att vi blev frikända och frälst. Men vi brukar haka fast oss i själva påföljden. Förstår ni? Det är det vi kallar vi frälst och vi jublar för Jesus och allting. Men vad var det som hände där egentligen? Jo, allt från den dag människan skapades och vi föddes, så har vi alla fötts med en benägenhet till att synda. Allt sedan syndafallet är det. Det bor inom oss. Och det gjorde Gud upp med. Inte bara så att han stryker ett streck över det, för Gud är rättfärdig. Och ser inte mellan fingrarna på någonting. Finns det synd så ser han inte mellan fingrarna på det. Nej, men han lät allt det drabba Jesus. Det är stort, mäktigt. Men han väjer inte för att det finns synd. Han har inte behövt offra sin son om det inte vore så illa med oss människor. Alltså, med rätta är det vi som ska hänga där. Den rättfärdigaste av er ska hänga där till och med. Barn undantagna. För vi föds med en benägenhet till synd. Och barn har ännu inte hunnit synda. Men när de blir äldre så kommer det också. Men Gud väjer inte för att det finns synd i våra liv och i världen. Därför måste domen drabba någon. Påföljden måste drabba någon. Gud har vi kanske kunnat ordna det på en annan sätt. Men så här gjorde han. Och det var Jesus som var det offret. Så det straff som vi skulle ha, det tog Jesus frivilligt för vår skull. Och vi är frälst på grund av det. Vi är rädda på grund av det. Men det faktum att Gud är domens Gud får inte suddas ut. Alltså domen är någonting som vi tycker kanske är väldigt obehagligt. Men om man skulle påstå så här: att fanns inte det här med dom, då blev vi inte frälst. Så tro inte att inte detta med dom finns. Utan försök istället att tänka in: vad är då dom? Är det någonting att vara rädd för? Nej. Det är en självklar del i tillvaron. Likaväl som det finns syre som vi ska andas, så kommer vi att drabbas av dom någon gång emellanåt. Vi ska senare se varför. Men totalt sett så har Gud gjort allting färdigt. Vi satt och diskade eller diska, vi satt och diskuterade om det här med att löpa loppet och få segerkransen och sånt där. Och då kom vi väl fram till att det, ja, vi ska väl göra det, men vi ska inte glömma bort det faktum att alla som startar det här loppet är vinnare. Man behöver inte komma in i mål. Det räcker att slå det på startlinjen. Hos Gud är det så. Det är ingen tävlan, man ska inte konkurrera ut varann, man behöver inte bli bäst. Nej, i och med att du står där på startlinjen så får du segerkransen. Det är för att Jesus har gjort resten. Vi är alltså i mål redan innan vi har gjort loppet. För grund av vad Jesus har gjort under påsken för oss. Utan att vi ens har förtjänat det. Det skulle vara vi som skulle hänga där, inte han. Men han gjorde något åt oss. Ställföreträdande för oss. Nåväl. Ja, för det är så krångligt. Då kan inte bara Gud gå ut till oss människor och säga så här: skärp er, ni luger inte. Och så ska vi skärpa oss. Nej, det går inte. Därför att det var en tjomme som låg ett steg före här. Nämligen ormen, djävulen, eller satanen, vad vi vill kalla han. Redan i syndafallet så gjorde den onde någonting. Nämligen att han bedrog oss. Men vad bedrog han oss med? Och hade han ytterligare syften med henne? Ja då, han hade ytterligare syften med henne. Det var inte bara så att han fick intala oss att vi själva skulle kunna skilja på vad som är rätt eller fel. Men är inte det de gör i en domstol? Är inte där det sitter en domare, en åklagare och en försvarsadvokat och diskuterar hit och dit? Var det här rätt eller fel? Stämmer det med lagboken? Jo, precis. Och det är domaren som i slutändan har sista ordet. Om nämndemännen inte kommer fram till en enig, i Sverige behöver man inte vara enig, alla behöver inte vara 100%. Stora vägar så är det domaren som har avgörande ordet. Domaren betyder alltså ganska mycket. Det är han som avgör vad som är rätt eller fel. Det var det djävulen ville få inbilla oss att vi skulle kunna göra. Du ska själv kunna skilja på vad som är rätt eller fel, säger han till Eva. Du ska bli så som Gud. Med andra ord översatt och till det här språket: du ska bli domaren själv i ditt liv. Du behöver ingen annan. Och så lever många idag. Jaget, självet, avgör vad som är rätt eller fel utifrån egna behov. Men det finns en skapare som är större än allt annat, som har skapat oss att fungera utifrån olika förutsättningar. Och han är inte ond, men han är den enda domaren som finns. Ingen annan finns. Det är han ensam som vet vad som är rätt eller fel. För till exempel så här: när nu det hänger två rövare bredvid Jesus, så har Jesus redan sagt: sannoliken, redan idag är du med mig i paradiset. Det enda han gjorde var att bekände att Jesus är nog Guds son. Den andra hånade honom, och då blev utgången så. Men de hade förmodligen väldigt stora brottsregister båda två bakom sig. Men en fick nåd, inte den andra. Skillnaden var bara: han erkände Jesus som den han var. Men vi ska också förstå lite av vem Gud är och erkänna honom som han är. Och Gud är nådefull och rättfärdig. Han är allt livs källa. Han är skaparen. Han är den som upprätthåller all ordning som finns i hela universum. Han vet, snurrar runt stora galaxer och sånt här i sina bestämda mönster. Och inom oss gör det detsamma. Och vi har celler. Och allting är liksom tänkt ut av en fantastisk, genialisk skapare. Inte någonting är lämnat för slumpen. Vetenskapsmännen kommer en dag att inse det. De nog många liksom har redan gjort det. Men det som en sak som Gud är, det är att han faktiskt är domaren. Och det är inget farligt. Det är vår räddning. Alltså, de flesta av oss har lämnat vårt liv till Gud för att annars skulle vi bli dömd. På något vis har vi förstått det i våra liv. Och vi har förstått att det finns en påföljd efter döden också. Så då har vi gjort upp med Gud innan och tagit emot Jesus. För vi behöver frälsningen, för vi klarar inte det här själv. Men han är domaren. Och han viker sig inte från den platsen. Det må vara USAs armé, det får vara ryska armén, det må vara vem som helst. Gud viker inte bort från den platsen. Ingen får ta den. Men djävulen lyckades att få oss människor att tro utan att vi förstår det. Du ska själv avgöra vad som är rätt eller fel. Då tänker jag då som tidigare var kriminell. Men jag hade gått, om det inte fanns någon domare någonstans i Sundsvall där jag bodde. Ja, men jag har ju bildat eget lagsystem som har gjort att jag skulle kunna ha gjort vad som helst utan att behöva bli dömd. Men det fanns det här systemet. Så att jag varit dömd. Och därmed slutar jag med det jag varit dömd för. Jag upprepar det aldrig. För att domaren gav mig en ny chans. På den tiden var det så. I Sundsvall i varje fall. De två domare jag hade, de trodde på mina försök. De tittade inte på alla mina misslyckanden. Utan de trodde på mina goda ansatser och gav mig en ny chans. För de insåg ganska fort att kör vi in den här karen i fängelset. Ja, då har vi ju en livslång kriminell narkoman här. Så jag fick en påföljd som kunde hjälpa mig ur det hela. Och det är jag väldigt tacksam för. Väldigt tacksam. Och han har aldrig hört en så fantastisk försvarsadvokat någon gång, den domaren. Det talades genom min mun, men det var inte jag som talade. Utan Guds ord stämde. Det står där skrivet att vi ska inte oroa oss för vad vi ska säga. Och om vi står i en sån situation en gång, då ska han lägga orden i vår mun. Och jag upptäckte till min överraskning att Gud vet hur svensk lagbok är skriven. För det står jag och aldrig har vetat någonting och bara få hänvisa till paragrafer och stycken och sånt där. Som, ja, jag har väl sett någon amerikansk serie. Men de stämde. Ja, det var en härlig stund alltså. Jag har aldrig sett en så strålande advokat, aldrig någonsin. Kom ihåg, det var inte jag. Så jag har varit välbehandlad så att säga, fast jag egentligen skulle in i fängelse. Han sa det till med domaren också. Se till att ha en advokat. Det är redan bestämt, så det finns ingen annan utväg. Du har fått alla chanser som ska vara. Så var det när jag for dit. Så han ville att ta någon som kan få någonting lindrigare åt det. Det klarar du inte själv. Nej, jag förklarar. Jag har blivit kristen, sa jag. Störsk som han var då, nyfrälst. Jag blev kristen, ja. Och där har jag mött en domare som har dömt mig för hela allt mitt liv. Och resultatet av det var att jag varit fri alkoholismen. Jaha, sa domaren. Men det här är världens system. Ja, han måste ju avråda mig. Fast jag kände på han så här att han var nog bra och intresserad av vad det skulle bli. Men rent tekniskt så måste han avråda mig. För att visst, man kan ju försätta sig i en väldig situation alltså. Jag tyckte inte det där var något problem ens. Han sa liksom, vad ska jag ha en försvarare för, sa jag. Vet jag är väldigt noggrann att ingen ska försvara mig någon gång. För att jag vill ha kvar Jesus som försvarare, ingen annan. Det hade jag fått uppleva redan då. Och då sa det är bekänt. Finns väl ingenting att diskutera. Jag ska ju bara ner och hämta ett papper. Det får reda på påföljden. Nej, säger han. Så lätt blir det inte. Det är en process. Du har 6 målsägande här. Och de har sina. Och, ja, kära vad papper det blir av ingenting. Men det var mycket. Nåväl, det är borta. Men den där bilden kan vi överföra idag. Och vi ska nog göra det delvis. För att vad står det då skrivet så här? Om vi tittar i Johannes 16 kapitel 8 och 9 versen. Då står det så här. Och när han kommer, det menas den helige ande då. Ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, ty de tror inte på mig. Om rättfärdighet, ty jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, ty denna världens härskare är dömd. Denna världens härskare, det är djävulen som avses. Han är dömd redan. Han är dömd, men han är fortfarande verksam. Men hans mål är lika givet som det är för oss. Men i och med att vi står på startlinjen här så är vi segrarna. Vi behöver inte ens löpa loppet. Det är likadant för han. Han behöver inte heller löpa loppet. Det är givet redan. Så det är redan färdigspikat. Men Jesus säger så här: rättfärdighet och synd och dom. Om rättfärdighet: jag går till fadern och ni ser mig inte mer. Ja, kära stackars svenskar som tänker i prestationer och moral, vi får nog ihop det här då. Rättfärdighet enligt Jesus, det är att han går till fadern och vi ser inte honom mer. Hur ska vi förstå det här då? Var tog moralen vägen då? Finns det någonting som är större? Ja, Jesu gärning är långt större. För domen är redan klar. Han gick in som ställföreträdare för oss idag. Och han sitter idag på faderns högra sida. Som vår försvarare. Och fadern är vår domare. Och alla som då tillhör Jesus, det är ganska partiskt här, får en frikännande dom. Tack vare att Jesus har gått dit och idag är på faderns högra sida. Och varför det då? Jo, det är för att djävulen inte ska hålla på härja med oss allt för mycket. För han kan en hel del. Han ska tvingas att gå dit. Och där får han lägga fram sin sak. Då säger han så här: titta på den här Dennis här nere. Han är alldeles märkvärdig. Alltså. Hur kan du ha frälst en sån? Han är ju rena skräpet, skulle han säga. Jag tycker inte så, men jag gissar kanske vad djävulen skulle hålla på med. Ja, då får han lägga fram sin sak där. Och då kommer ju då ordföranden eller gudfadern eller domaren ungefär och gör så här att: jag har Dennis, den är Dennis. Då sitter Jesus där och hör grabben: står han på din lista? Tillhör han dig? Ja, han tillhör mig. Då säger han, eller Gud säger till djävulen så här: han är frikänd. Vi lägger domen på dig, djävulen. Gå med det härifrån med det. Han tillhör oss. Så enkelt är det. Det är Guds rättfärdighet. Han är vår försvarare och inte bara det. Han är den som tog vårt straff. För Gud är väldigt rättfärdig. Enormt. Så för varje handling som är fel så krävs det en påföljd. Då blir det också. Men Jesus har verkligen tagen. Och när vi bekänner vår synd, inbilla er inte att ni är utan synd någon av er. Den finns hos oss alla. Många av oss klarar av att leva ganska bra med handlingar så. Men åtminstone i tankarna så rörs det som är synd ibland. Jesus tog det där. Och när vi bekänner vår synd, då renar ju hans blod också. Från det som är orättfärdigt. Alltså det vill säga som orsaken till att det är fel hos oss. Gud säger, tycker väl inte handlingarna är så viktiga alla gånger. Han tittar lite djupare ofta han. Vad är som orsakar det hela? Ja, hellre vill man bli läkt i det än att lära sig och göra allting rätt jämt. För det brukar man misslyckas med. När djävulen lurade in i oss människor i det vi kallar syndafallet, då sa han precis så här till Eva: du ska bli så som Gud. Du ska själv kunna avgöra vad som är rätt eller fel. Okej, för det första så han erkänner inte Gud som domaren. Utan här försöker han få människan att bli domaren. Du, människa, ska kunna avgöra vad som är rätt eller fel. Okej, vi kan göra det. Till viss mån. Men vi har inte något domarvälde. Men här skulle han dessutom i det göra oss till Gud. Det vill säga upp på domarsätet med människan. Varför det? Därför att då har han oss i fällan. För förutsättningen för att åklagarna här i Sverige och här i USA, eller där borta i USA, ska kunna ha lön. Alltså det måste finnas en funktion de ska ha, ett berättigat arbete. Ja, fanns det ingen lag i Sverige så behövdes ingen åklagare. Det är hans uppgift att kolla att lagen efterföljs. Likadant är det här. Han ville ha oss till de här bedömarna. Vi själva skulle bära på den här lagen. Så att han kunde angripa oss med hjälp av lagen. Och för många av oss så har lagen skrivits i våra hjärtan. Jag är lite osäker på om det är någonting som tillkommer när man tar emot Jesus. Det går att tolka lite olika. Eller om det är redan från skapelsen. Nu står det faktiskt i Bibeln. Ja, jag hoppar över det. Jag lämnar det därhen. För oss kristna så står det att Herren ska skriva sin lag på våra hjärtan. Ja, men Jesus Kristus, han har ju uppfyllt den. Så är det det som menas? Ja, jag hoppas det. Men det finns en annan variant av lag som djävulen utnyttjar. Nämligen det här laget ska du ska inte, eller du allt det här. Och vi har ju 10 Guds bud. Jag menar, alla människor känner till 10 Guds bud, tror jag. Så det kanske är skrivet på våra hjärtan. Och är det liksom så att han får en hållhake på oss, det vill säga han får en anledning att anklaga oss, och vi tror att vi är domarna, då är det djävulen vi kommer att stå till svars inför. Vi kommer inte att överlämna saken till den rätte domaren, för den posten tror ju vi att vi har fått. Och då kommer djävulen att ha följt med medel att anklaga oss, vilket han, det är väl ungefär det enda han kan, men det är väldigt tillräckligt. För om vi blir anklagad eller tänker illa om någon annan eller tänker nedsättande om oss själv, så inte är det Gud som har kört in de tankarna. Det är den onde, med hjälp av någon lag eller norm eller regel eller någonting som inte vi räcker till inför. Ja, men Jesus har tagit allt det där. Så låt han sköta det. Han är väldigt välutbildad försvarsadvokat. Han grejar det. Vi ska inte gå in i den processen själv. Vi ska inte ha den kommunikationen med den onde. För han kommer att skaffa hållhakar på oss. Vi får ingen frid, ingen ro. Ni vet själva, var och en. Jag har det här problemet, nu gjorde jag det här felet igen idag, käre Jesus. Och så ber jag om förlåtelse och så håller man på så. Då vet jag, okej, jag har tagit det inför Gud. Gud förlåter. Om det då kommer en åklagare och pekar på det där hela tiden. Ja, men det är förlåtet. Det finns ju inte kvar. Det räknas ju inte. Ja, men då vet jag att det inte är Gud. Det är åklagaren. Han rör i det som Jesus Kristus har tagit hand om. Så låt dem diskutera med varandra då. De gör det mycket bättre än vi. Det är genom lagen som djävulen kan få hållhakar på oss. Fanns det ingen lag, behövdes ingen åklagare. Och då, hur ska vi då se på Gud i det här? Varför är det så viktigt att Herren Gud måste få bli bekänd som domens Gud också? Ja, dels för att han är domaren, den enda. Och dels för att när vi hänvisar djävulen till någon annan part, så ska vi hänvisa honom åt rätt håll. Och det blir till Gud. Där har du domaren. Han får göra upp med domaren, inte med oss. Vi tillhör ju Gud. Vi är hans ägodelar. Han har ju betalat hela skuldebrevet för oss. Vi är hans ägodelar. Han kommer att försvara oss. Och då visar att han är beredd att göra vad som helst när han dör för oss på korset till och med. Så det behöver vi inte tvivla på. Det är redan gjort. Djävulen ska inte ha rätt att anklaga oss. Däremot när den heliga ande kommer, han kan också visa på det som är synd och fel hos oss. Men då visar han inte på lagen. Märker du? Det står inte så. Nej, han visar på synden. Tvärtvist. Och jag funderar på hur fortsätter jag. Jag förklarar inte synden då. Det blir för mycket. Vi tar det en annan gång. Men i varje fall, den heliga ande visar på synden. Om vi går och bär på något sånt. På ett sätt som gör att vi blir löst ifrån. För när, vi kan ta det så enkelt är det. När djävulen kommer och ska anklaga oss, så hamnar vi under lagen. När den heliga ande kommer och visar på vår synd, så hamnar vi under nåden. De slutsatserna får man hålla i till. Man kan förklara det, men det tar lite tid. Men tro på att jag vet vad jag pratar om där i varje fall då. Och vi tar det på allvar. Vi är syndare. Alltså, lika väl som vi ska bekänna Herren Gud som den han verkligen är, så bör vi bekänna oss själva som vi verkligen är också. Det är sanningen som gör oss fri. Inte några egna uppfattningar. Och det är Gud som är domaren. Det här med att Gud är domaren, man pratar om dom, det låter så fruktansvärt. Jag vet inte hur det har kommit sig. Men det är klart att alla är rädda för att hamna inför domstol. Måste man skämmas så fruktansvärt mycket. Ja, vi som har gjort det, jag kan ju ha helt andra erfarenheter. Men inte gå och vittna om det. För skulle vi göra det, så vänder ju folk oss ryggen. Tror du att det är något fel på oss? Nej tack, det är något som är väldigt rätt med oss. Vi har gjort upp vår sak minsann, och vi har papper och kan bevisa det också. Har ni gjort det? Nej då, jag har gjort upp min sak. Med dunder och brak. tänkte man bli. Det är så mycket roligt kring den här tiden som du kan inte ha. Ja, det är underbart. Jag skulle nog leva där en gång till om jag fick. Inte alkoholismen, men första åren med Kristus och allt det här skulle röjas upp. För då, man hade ju ingen chans. Och Gud var med varenda dag. Och det man inte visste, det visade han. Kunde man inte prata, ja då gjorde han ett genom en. Och så höll det på så där. Ni vet att tungotal, det kan vara många språk där. Jag till och med talat tungotal på svenska. Det här och sånt. Jag begrep inte vad jag sa, men jag såg att domaren begrep. När jag står där och hänvisar till vissa paragrafer och lagstycken och sånt som står i den. Inte kan jag sånt. Men inte vet jag väl om det var så rätt heller. Kanske de tyckte det bara var en rolig pajas att lyssna på som chansar lite. Jag vet inte ärligt, men i varje fall, det gick bra. Det gick väldigt bra. Jag fick precis den påföljd som jag själv hade föreslagit till och med. Tänk er, är inte Gud med ändå? För han sa det lite så här. Alltså domaren sa så här. Ja, du har ju visat stort kunnande här och vi är berörda och så vidare. Ja, det var mycket som hände och sånt. Och då sa han lite så här utmanande till mig. Och då har väl försvarsadvokaten Johansson här då en påföljd att rekommendera också. Jajamän, sa jag, det har jag. Och så sa jag det. Den här tiden är lämplig, den här personen är lämplig och så vidare. Då satt han lite förvånad. Jaha, och så tittade han på honom. Ja, så satt alla nämndemän. Ang, färdigt. Väldigt effektivt. Nåväl. Vi är moderna människor som lever i sista tiderna. Vi får inte glömma det. Och i sista tiderna så kommer de då i slutändan att hamna i en gigantisk domsakt. Och vi kommer inte undan det. Så det är dumt att vara rädd för det som man ändå inte kommer undan. Är det inte bättre då istället med att man lär sig det här att domen är någonting gott? Jag blir inte dömd på felaktiga grunder. Åh nej. Men när jag blir dömd så är det rättfärdigt och riktigt. Och då vet jag, tack och lov, nu är det äntligen slut på det här eländet. Det är vad jag har lärt mig kring domen. När domen väl kommer, då är det en avslutning på något dömt. Det är inte ett straff. Gud är inte en straffande Gud. Han gör allt han kan för att befria och rena. Och vi kommer att få hålla på med det så länge vi lever. Sen kommer en domsakt. Ingen kommer undan den. Och där är också Gud väldigt partisk. En domsakt blir det för var och en av oss. Och då är vi i förväg benådade. Det är inte så att vi är strafffri förklarad. Vi är rättfärdig förklarad. Nej då, vi är skyldiga till det vi har gjort. Men vi är benådade i kraft av vad Jesus har gjort för oss. När man förstår det här lite, betyder inte Jesus lite mer då? Alltså, vem av oss är ens klok i huvudet om man strävar efter att bli syndfri? Då behöver jag ju inte Jesu gärning längre. Det är bättre att medge att det är som det är. För då bekräftar jag Gud som han är. En rättfärdig domare. Jag bekräftar Jesu gärning som det enda som hjälper mig. Förr i tiden. Det finns ju profeter som har varit inne på det temat tidigare. Åtskilliga gånger skulle jag vilja säga. Om man tittar liksom till exempel på Jesaja. Han har gjort en väldigt fin beskrivning på det här med domen, enligt mig då. Jesaja 26, 7-9 versen. Där står det så här. I det här, när vi läser det stycket, då ber jag er om en sak. Ansträng er lite att se den bibliska uppfattning om vad dom kan vara. Och kom sen och säg att det inte är något gott. Från 7 versen. Den rättfärdiges väg är jämn. Du, den rättfärdige, jämnar den rättfärdige stig. Ja, på dina domars väg, Herre, väntar vi dig. Okej, okay. Den rättfärdiges väg likställs med dina domars väg. Ja, men det stämmer så väl med Jesu gärning. Det behövs en dom, annars blir vi inte rättfärdig. Det måste finnas någonting hos oss som ska dömas. Annars behövs inte försvararen. Och då gäller Jesu rättfärdighet för oss istället. Och den är långt, långt mer än vad vi kan åstadkomma själv. Alltså när vi blir rättfärdig förklarad i Kristus, då är vi långt mer rättfärdig än vad vi någonsin kan bli själv. Okej, och så fortsätter vi. Till ditt namn och ditt pris står vår själs längtan. Min själ längtar efter dig om natten. Jag anden i mig söker dig. Ty när dina domar drabbar jorden lär sig världens invånare rättfärdighet. Det behövs de här domarna för att världens barn ska lära sig rättfärdighet. Och då ska vi veta om så här. Eftersom det här med dom har ett evigt värde. Det vill säga, ju högre domare du har i ett rättssamhälle, desto mer intrikata mål kan du få ta upp, till exempel. Men de högsta domarna i Sverige, alltså hovrätten, de tar ju inte trafikförseelser. Inte. De tar bara sådana här riktigt, riktigt tuffa mål där man verkligen måste utsannsaka deras skrifter i parti och minut många innan de kommer fram till en dom. Domaren har sista ordet. Han kommer att kunna bestämma, ska du ha evigt liv eller ska du tillhöra åklagaren? Domaren kan avgöra det. Så hans dom avgör, vart hamnar vi? Okej, om vi då har tagit emot hans gärning, hans räddningsplan, hans son, då har vi sagt ja till hans beslut över oss. Och det är himlen. Om vi då har varit vår egen domare, då har vi nog fightats med djävulen så mycket så att han har kunnat snott in oss i vilka nät som helst på den vägen. För där står vår slätt. Om vi tittar lite på framtidens dom då. Romarbrevet 14:10 är bra på det. Ni förstår att jag pratar inte så mycket om det vanliga påskbudskapet, utan fokus är domen. Och det är inte någon dömande dom, utan befriande dom. Det är det ni måste förstå. Det är det vi måste alla förstå inför tider som kommer. För att det är en del av Gud. Och är det så att inte vi får lära känna och acceptera Gud som den enda rättmätige domaren, ja, tänk om han kommer till oss på det viset. Då ska vi kasta ut honom då? Det är klart vi måste erkänna honom som han är. Ifrån Romarbrevet 14:10. Men du, varför dömer du din broder? Eller du, varför föraktar du din broder? Vi ska ju alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet, så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böja sig och varje tunga ska prisa Gud. Var och en ska alltså avlägga räkenskap inför Gud. Det är vad vi har framför oss. Och det kan skrämma. Jag förstår de som blir rädda för sånt här. Men jag förstår inte de som tillhör Kristus som blir rädd för sånt här. För då har man missuppfattat det här med dom någonting alldeles våldsamt. Domen är god. Gud kan inte inneha något ont. Han är domaren, skaparen. Han kommer att ha en domstol i slutändan. Ingen kommer undan, han är väldigt rättvis. Men i Jesus, han är vår försvarare och han har inte bara försvarat oss. Han har även tagit påföljden eller konsekvenserna av våra synder. Det har han burit. Så vi är benådade redan när vi kommer dit. Borde man inte vara mer intresserad av att få komma till Gud då? Nej, men det finns ju folk och rörelser som överhuvudtaget vi får ju snart inte prata om Jesus eller synd och dom. Än så länge får vi, då ska vi göra det. Vad gör vi sen när det blir förbud? Ja, det står i Bibeln hur vi ska agera. Ja, då går man till Gud och ber om ännu mer kraft. Så gjorde de då. Och så får vi göra då också. Och vi ser hur länge vi lever. Så ser det ut framöver. Och nu hoppas jag att ni förstår det här. Att när vi pratar om dom i fortsättningen. Vi vet att folk reagerar över det. Det kan finnas folk som har dåliga känslor inför sig själv. Kanske skuldkänslor och kanske gör fel. Kanske någon har misshandlat någon så att någon går och bär på den skuld som egentligen tillhör en annan och så vidare. Då brukar man bli väldigt känslig för det här med dom. Kom du ihåg när vi pratar om dom, så menar vi aldrig dom i form av straff. Utan vi menar alltså dom som en påföljd som innebär att det dåliga har fått sitt slut och jag kan fortsätta det nya livet framåt. Det är vad domen innebär. och det är Gud som är domaren. Så är det så att du inte kan acceptera det, om du själv absolut vill hålla på och ifrågasätta Gud, ja, gör då det. Men tro inte att du kommer någonstans med henne. Du kommer att få böja dig för Gud en gång, annars går du förlorad. Du måste acceptera Jesus Kristus som den enda rättfärdighet som finns tillgänglig för dig. Alternativet är att du måste uppfylla varenda prick i lagen. Försök får ni se. Det går inte. Jag kommer ihåg en gång när jag hamnade i det här diket en gång. Det var så värdefullt det här med Gud. Man vill inte tappa någonting, men man vill ha mer och mer. Och så börjar man att prestera själv. Och då var, tänkte jag på moral och allt, hur man skulle bete sig. Och kära någon, vilken plåga jag hade då. Vad tur igen att inte du fanns i mitt liv då. Då satt jag uppe på Varsberget. Det är tydligen där jag är mest, när det händer någonting. Och där gav jag upp. Och inför Gud, ensam. Och det var ju en enorm ilske, frustrationsilske demonstration mot Gud. Jag bara gav upp och jag visste ju inte att jag kapitulerade inför han. Jag trodde att jag var tuff, jag vågade ta till orda mot Gud. Ja, det gjorde jag ju. Och så sa Gud, jag lägger av det här med dig. Nu har jag läst det här ordet hit och dit och upp och ner och allting. Och det är motstridigt allt jag läser. Jag begriper ingenting av det. Och så kastade jag den här Bibeln i någon sten. Den som jag hade då. Som en slags, ja, trotsig små lillgrabbs demonstration. Jag trodde jag skulle kunna förändra tillvaron på det eller någonting. Inte vet jag. Men vilken frid jag fick sen. Bra, sa Gud. Nu har jag egentligen förstått. Förstått vad då? Jag begrep inte alls vad jag hade förstått. Nej, men vad jag hade gjort, det var jag hade kapitulerat inför han. Jag hade ingen möjlighet. För det var det jag var ute efter. Se ut tillräckligt på ett bra sätt. Se till att du får rätt sorts karriär, rätt sorts inkomster och åker rätt bil. Allting som jag hade försökt lista ut hur en kristen borde vara då. Med mina konstiga ögon då. Och det här var den här tiden när jag förstod att det är meningslöst att försöka. Så jag kapitulerade mina egna försök att ta mig till himlen. Och vad hade jag då att välja på? För dit vill jag ju. Det fanns ju bara Jesus. Och det är Gud Jesus. Eller Herren så. Och nu har jag äntligen förstått. Och det var en hård kamp jag hade alltså. Men den tog slut där. Sen efter det så är jag inte lagisk längre. Jag är nådisk. Men lagen har sin givna plats. Men den har en helt annan funktion. Men lagens rätta plats, den faller hos oss i våra sinnen. När Gud i sanning får vara den enda domaren. Och när jag säger den enda domaren, så räknar jag in även oss. Vi kan ha ett överjag. Som Freud pratade om. Nu tror inte jag på sånt. Men det kan finnas något dominant inom oss. Som gör att vi absolut vill vara domaren själv. Ja, vi kommer att förstöra andras tro på det viset. Men vi ska ibland bedöma. Det är inte så att vi inte ska liksom... Om jag ser Johnny begå en allvarlig synd. Jag ser det med mina ögon. Kom ihåg att Bibeln pratar om just det. Det är inte hörsägen man ska gå på. Nej, men om jag själv ser det. Då är det ju faktiskt en kärleksfull plikt. Att tillrättavisa honom. Om man inte förstår det. Då kanske han först förstår det, kanske det blir någonting. Ta han då emot det, så har jag räddat hans själ, står det. Och sånt vill man väl hålla på med. Kan man bidra till att någon själ blir räddad? Det är klart man vill göra det. Men vi kan inte döma på hörsägen. Alltså, det Bibeln är tydlig där. Vi ska se det vi ser. När du ser din broder, gör då gör vi så. Annars kan vi hålla på. Hörsägen finns det mycket av. Så där kan vi hoppa över. Nåväl. Lagen får sin rätta plats i oss när vi bekänner Gud som den enda domaren. Och att när vi verkligen accepterar att han kommer aldrig någonsin att lämna det sätet till någon annan. För att det är det absolut bästa som kan hända mänskligheten, att han är den enda som får hantera dom. För det är bara han som har barmhärtighet och nåd för sånt. Ingen annan. Därför ska det ligga hos han och ingen annan. Och det gäller också oss. När vi behöver skilja på det som är rätt eller fel, så har vi den heliga ande som kan påminna oss om vad Jesus Kristus har undervisat oss om. Och det finns redan i oss. Det räcker. Och då kommer han att peka hela tiden på att om jag lever i den kärlek som Jesus Kristus har visat oss, då uppfyller vi lagen. Hela lagen. Inga tillägg behövs. Inga separata paragrafer. Där har du täckt in allt. Så enkel. Så enkelt har Gud gjort det åt oss. Så hjälp oss Gud att inte krångla till det. I Jesu Kristi namn. Amen.
Tack Janne, mycket bra. Det här tror jag man bör lyssna på en gång till sen när det inspelade versionen. Det var många bitar här som gick upp ett ljus. Det är verkligen, det här behöver vi inför sista dagarna här.